Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Inghede, och med...
Lena Ljungdahl.
Ja, just det.
Du har rösten tillbaka.
Ja, rösten är tillbaka. Jag är tillbaka i falsett-mode igen.
Ja. Om ni hör ett bakgrundsljud idag som låter så här, då är det för att Anna har fått loppor.
Alltså.
Du har ju fått någon form av allergisk reaktion.
Ja, det stämmer. Det har jag fått. Jag har också utvärderat naturligtvis. Vi har ju varit borta och bott lite på hotell sista veckan. Jag har ju naturligtvis utvärderat olika tänkbara, så att säga,
bugs.
Agens. Som...
Ja, du kanske har varit i Paris. Där är ju de jävlarna överallt nu, har jag sett.
Nej, men du vet, om man går tillbaka, vad åt jag igår? Ja, köttbullar. Ja, men det har jag ätit ungefär 3 miljoner gånger. Det borde vi kunna utesluta. Ja, nej, jag har fått penicillinallergi, tydligen. Det... Jag lägger det till listan bara, så kan vi gå vidare och säga att det är case-torsdag idag.
Det är case-torsdag idag. Idag kommer jag att dra ett historiskt case och sen kommer vi göra kraftiga inbromsningar vid olika saker i det här historiska caset som vi tycker vi ska pensla runt lite. Vi kör lite bromsundanmanöversövningar medans vi kör case-torsdag.
Ja, men jag tycker det känns fräscht på något vis. Att vi bara tar det lite som det kommer. Extra mycket idag.
Och sen ska du avsluta med en jätteviktig lista.
Ja, den är jätteviktig faktiskt idag. Otroligt viktig.
Men jag tänker att vi ska avhandla lite olika saker. Veckan som har gått. I söndag så var vi på Ellery Beach och körde krimquiz.
Just
du och jag.
Det. Ja, det var ju härligt, tycker jag.
Ja, ja.
Ja.
Och sen har vi också lämnat in vårt manus.
Ja, det har vi gjort.
Igen.
Ja,
igen. Till vårt bokförlag, vända 2.
Just
och då
det.
Tänker ni så här, oj, vad gjorde ni fel i vändet? Nej, det är så att skriva bok.
Ja.
Man, ja, ja. Det studsar så här fram och tillbaka mellan de som kan och så de som gissar. Och så tillbaka till de som kan och de som gissar. Och vi är alltså de som gissar och förlaget är de som kan.
Mm.
Och sen så till slut så blir det bra. Men nu har vi lämnat in, så nu har vi skrivledigt i några veckor från det projektet.
Ja, ja. Det tycker jag passar jättebra i min planering, att just det projektet blir ledigt en stund, för jag har ett annat manus som ska skrivas på en vecka nu, så att jag går in för det nu. Det blir jättebra.
Du går in för det.
Ja.
Sen undrar jag om du saknade bokmässan. Nu har vi ju sett i sociala medier att folk har kramat skiten ur bokmässan, precis som vi gjorde förra året.
Ja.
Är du ledsen att du inte var där, Anna?
Nej, egentligen inte faktiskt. Jag tror att man tycker att det är härligare också att inte vara där varje år faktiskt. För att jag tror att man kan bli trött på det. Det är ju en kommersiell, så att säga, bonanza. Och spektakel.
Gud, förlåt. Alltså, jag har varit förvånad nu. För ett, du älskar folk. Två, du älskar att mingla. Tre, du lider ju av Sveriges största portion FOMO.
Ja.
Jag trodde du hade typ en smärre panik den här helgen.
Vet du, jag tänkte faktiskt på det, att det passerade nästa. Men det kan ju också ha att göra med att jag inte har varit 100% kry och heller 100% alert på vad som sker i min omgivning. Faktiskt. Men nej, jag känner ingen stor sorg. Jag ser fram emot nästa år. Då kommer vi ju vara där.
Det gör faktiskt jag med. Mm. För då har vi en ny bok.
Just det.
Men nu har vi inte tid med det här dravlet längre. Nu tänker jag dra ett case.
Ja, vad härligt. Jag kommer bekvämt luta mig tillbaka och rafsa på min lekamen.
Ja, jag ska ta er tillbaka så långt som till 1917-1918 någonstans. Och jag tänker börja med att läsa en artikel ur Gefle Dagblad fredagen den 11 januari 1918. Då kunde man läsa den här lilla artikeln i tidningen. Jag har också hittat själva bilden. Jag kan lägga ut den på Instagram sen så ni får se tidningen.
Härligt.
Då står det så här. Omkring 35-årige. Jag tycker att det är kul redan början där. De vet ju inte riktigt.
Man skjuter lite från höften, så att säga.
Ja. Han som dog var omkring. Omkring 35-årige hemmansägaren skräddar Erik Kele Hansson i Bjursås anträffades häromdagen död med ett skottsår i huvudet i sin stuga som han ensam bebodde. Bredvid honom låg en fågelstudsare med vilken det dödade skottet tydligen har avlossats. Huruvida mord eller självmord föreligger är icke utrett. Det antas emellertid att han själv berövat sig livet, ehuru vissa omständigheter tyda på annat. Den ruskiga gärningen hade tydligen utförts redan vid jultiden. Ett par ynglingar från trakten hade varit hos honom och spelat kort på julafton, varvid det kvarstannat långt fram på natten. Då Hansson ännu den 4 januari ej syns till började grannarna fatta misstankar och beredde sig tillträde till stugan. Som en egendomlighet kan framhållas att varken nyckeln till ytterdörren eller den dödes portmonnä kunnat anträffas. Man vet att den döde på julaftonen haft portmonnä på sig.
Portmonnä.
Det är liksom... Ja. Det är ju... En blänkare i dagbladet där. Och för att vi ska få en liten kuliss att stå på tänkte jag ta en liten historielektion. Var vi befinner oss i Sverige 1917. Och varje gång vi gör såna här historiska case så blir jag lite sorgsen i hjärtat. För att historia var mitt absolut sämsta ämne. Mm. Inte sämst betyg.
Nej.
För att jag... lyckas krångla mig till ganska bra betyg, även fast jag tyckte att historia var ett helt värdelöst ämne. Men jag insåg att jag hade så värdelösa lärare just i det här ämnet hela tiden. Mm. Så att jag har alltid trott att jag tycker att det är pissetråkigt med historia. Men nu tycker jag att det är jätteintressant varje gång. Och jag liksom upptäcker Sverige och världen historiskt på nytt i vuxen ålder. Det kan man väl få göra?
Men absolut, jag delar faktiskt din erfarenhet där. Väldigt snarlik historia.
Jag är avundsjuk på dem som tyckte historia var roligt när man gick i skolan.
Ja, ja.
Framförallt... För mig var det ett jävla harvande med att kleta in kungar på tidsaxel, vilket är helt meningslöst.
Alltså det närmsta... Memorering av vår tronföljd, det var ju den man fick när man gick på vänners toaletter. För där satt ju den där tavlan, du vet.
På dass.
Ja, på dass. Och så.
Mm. Ja, men 1917 i alla fall.
Mm.
Det är ju mitt i första världskriget.
Ja, det är det ju.
Och vid den här tiden så är det hårt och svårt i Sverige. Hort, vi pratar hunger.
Ja.
Vi pratar kravaller. Jag såg en bild när jag höll på och researchade det här. Med 25 000 personer som står på Stora torget i Malmö. Och demonstrerar. Vi har livsmedelbrist.
Mm.
Det var tusentals kvinnor som stod i Stockholm och demonstrerade mot mjölkbristen.
Mm.
Och jag har också hittat liksom citat att åren 1917-18 var på många sätt den mest dramatiska perioden i Sveriges moderna historia.
Ja.
Växande klassklyftor, en revolutionär oro. Mm. Vi hade ett gäng som inte tyckte att det här med rösträtt för alla. Ska även arbetarklassen ha rösträtt? Mm. Verkar konstigt. Ska kvinnorna ha rösträtt? Det tycker vi inte.
Ja.
Och sådär. Men det hände mycket under de här åren. Och det är också där det här berättelsen, eller caset, brottet som vi ska prata om idag. Tycker ändå att det var så det var i Sverige under den här tiden. Så man förstår det.
Men nu pratar vi, nu var du inne lite i Malmö här, men det här var i Bjursås, va, som skräddare.
Vi ska till Dalarnas djupaste skogar.
Just det, precis.
Det ligger ju också i Sverige, så att säga.
Ja, det gör det ju. Det får också vara med. Ja. Bjursås.
Det får också vara med.
Det får vara med.
Det handlar om Erik Hansson, skräddare Erik Hansson. Han kallas mestadels för Kele.
Ja.
Han var född 25 oktober 1876.
Mm.
Och det börjar så här att hans granne, Erik Sparring, Han gick förbi skräddare Eriks stuga. Så de bodde rätt avlägset de här. Han gick förbi hans stuga på morgonen som vanligt. Och så förvånades han över att polan inte var uppe. Han brukar nämligen vara uppe med tuppen.
Mm-hmm.
Kele.
Ah.
Men huset var mörkt och det var ingen rök ur eldstaden. Och då ska man säga att nu är det vinter och pissekallt.
Mm.
Vilket gjorde att det var att man fick hålla fjutt i den här elden för att det inte skulle bli minusgrader inomhus. Men stugan låg mörk och ingen rök kom från skorstenen.
Mm.
Han gick till kyrkan, grannen.
Ja,
och
ja.
Sen när han kom tillbaka senare så vart han ytterligare förvånad. Det var fortfarande mörkt och tillbommat hos hans granne Kele.
Mm.
Juldagarna förflöt. Mellandagarna kom och gick och det tog hela vägen till nyårshelgen.
Oj.
Då grannen och mer folk i byn började undra hur det stod till där uppe på berget i det ensamma torpet.
Men det framgår inte någonstans i skrifterna om man har gått fram och faktiskt knackat på och försökt hitta in i någon fönster eller sådär.
Nej,
nej,
för det har det nog inte gjort. För då hade de nog sett ett och annat. Mm. Så att de har tittat upp mot torpet på berget och konstaterat att det var väldigt varmt och släckt. Man börjar resonera däremot. Man börjar fundera på att han kanske har rest hem till sin syster Anna.
Mm.
Hon bodde ju ett par kilometer bort och med hennes ungar. Och ungar var generellt ganska glada i skräddar Erik.
Mm. Mm-hmm.
Han hade inga barn. Han hade aldrig ens skymtats med en kvinna. Citat, han var 41 år gammal och förmodligen okysst.
Okej, okay, jag förstår.
Ja.
Mm.
Men till slut kände i alla fall då grannen Sparring att nej, jag måste ändå få klarhet vad som hände där uppe i stugan.
Mm.
Så på morgonen den 4 januari så gick han upp för berget. Ja. Genom skogen och fram till torpet som fortfarande var mörkt och släckt och tyst och tillbommat.
Ja.
Erik tittade nu in och såg ingenting, men genom nyckelhålet så skymtade han att dörren var låst.
Mm-hmm.
Men att det inte satt någon nyckel i från insidan.
Nej, okej, jag fattar. Ja.
Och då har jag läst, för det här fastnar jag ju vid. Man kan ju lätt tro så här, lås från insidan, då måste någon ha lås där inne. Eller att det hänger nyckel. Det är ändå en viktig sån här detalj som man kikar på. Och som du kikar på när du kommer till en brottsplats. Mm. Är det låst inifrån eller utifrån av nycklarna? Men då visar sig, jag läste i det här. Det visar sig att på den här tiden så... den som smidde lås.
Mm.
Så det var väldigt många hus som hade samma nyckel.
Ja, just det.
Själva nyckeln betydde inte så himla mycket. Så han hittade nyckeln. Ah, ja, men den här nyckeln gick ju även till Gunnarssons, Olssons och så vidare.
Det var liksom före, så att säga, nyckelämnets tid. Idag så kan ju ett ämne vara utformat på 10 000 miljarders olika sätt.
Just.
Ja, sant.
Så att det där betyder...
Vad intressant egentligen jag tänker efter. Alltså ur kriminalhänseende. Faktiskt.
Ja, men jag tycker att det... Någonting som säger väldigt mycket och som kan ge oss väldigt mycket information idag var på den tiden inte en sak som man kan använda ens i brottsutredningen.
Just det.
Jag menar, det är inte helt ovanligt att man har hittat nycklar som polis och sen så får man ju hjälp och så får man via då kanske Assa eller någon spåra så att man liksom får reda på vart den här nyckeln går. Ja, nej, så var inte fallet.
Nej.
Men han stod i alla fall och kikade och tittade genom nyckelhålet och så ville väl han ha, och det är väl ganska vanligt att man vill ha lite stöttning när det börjar bli lite pyrt i magen.
Mm,
då kanske man inte vill gå in själv, och det precis så funkade han också.
Mm.
Så han gick till Jämtbo Anna.
Oj, aha.
Och tillsammans så bestämde de sig för att hämta fjädringsmannen August Cederberg.
Aha.
Ja. Och då som tillskyndade till platsen. Ja, ifall ni undrar så här, att Lena slänger sig så mycket Anna-ord, alltså ålderdomlig ord, då är det för att väldigt mycket av texterna som finns i de här casen är ju av lite äldre karaktär. Och jag tycker ändå att det passar till historien.
Ja, verkligen. Jag älskar allt det här.
Med i alla fall dessa gemensamma ansträngningar så öppnar man dörren. Och nu fick man en makaber syn som skulle förfölja dem för resten av deras liv. Den här Kele då, skräddar Erik.
Ett jävla smeknamn för övrigt.
Ja.
Kele.
Kele. Kele. Undrar om man röker långa kommers utan filter under takfläkten.
Det ligger inte så bekvämt i munnen. Kele.
Kele. Nej, det gör inte det. Men det är skönt att han ändå har ett smeknamn eftersom han heter samma sak som grannen som också heter Erik.
Det underlättar ju för oss nu.
Ja, exakt. Kele är han som är död. Ja, vi tackar för smeknamnet. Ja. Nej, men han omskrivs hela tiden som en extremt snälla personen. Mm. Snälla Erik, snälla Kele. Mm. Här återigen kommer då, där de ser då hur den snälla mannen låg död. Precis framför köksdörren, skjuten i bakhuvudet.
Mm-hmm.
Och kulan hade gått in i bakhuvudet och kommer ut ur vänster öga, där också hjärnan har följt med ut och runnit ut på golvet och där frusit fast.
Just det.
Det är en ganska sjuk scen att komma in och se en person som man känner där hjärnan har åkt ut genom ett hål i vänster ögat och hjärnan ligger fast frusen på marken eller på golvet framför.
Ja, det är ju speciellt,
är det,
får man ju säga.
Du, från din kliniska och brottsforensiska liksom, horisont, ibland säger du så här, nej, det där syner jag. Det där, men hur känner du så? Skulle det kunna vara så?
Absolut. Att
det
blir, ja.
In i huvudet, ut genom ögat och där åker också hjärnsubstansen ut.
Ja, det är ganska vanligt. Jag skulle vilja säga att det här var ju, vad sa vi, 1910 var det, va?
17,
ja. Då var ju inte gevären lika fina som idag. Då var det ju ofta rundkulor som man krutladdade. Och de här kulorna är ganska nasty. Faktum är att vi har tagit hand om lite revolvers.
Som det heter. Ja.
På senare tiden i vår jakt att få bort vapen från gatan.
Just det.
Och då är de inte alltid licenspliktiga, det beror på vilket tillverkningsår de har. Men det jävliga är att du kan ju likväl orsaka en enorm skada med dåtidens rundkulor som då med hjälp av tändhatt och lite krut och lite kanske vax kan laddas med. Och jag tänker då här så var det ju sannolikt kulor. Så av den principen som används idag, alltså fågelstudsar är ju ganska finkalibriga vapen. Du behöver inte ha så tung ammunition för att skjuta fågel, så att säga. Men jag kan mycket väl tänka mig att de här kan ha orsakat stor skada. Verkligen.
Ja. Det här är en makaber syn. Dessutom så är det ju någonstans, vädret hade ju växlat här, så det hade varit någonstans mellan 10 och 30 minusgrader under de här dagarna då han har legat i huset. Så att kroppen var ju helt stelfrusen och fastfrusen i underlaget, liksom på golvet.
Just det.
Han hade på sig dubbla skjortor och byxor och strumpor och skor. Men skorna var inte ihopsnörda. Och alltså han hade som att han hade bara hoppat i kängorna.
Mm-hmm.
Och hängslena låg lösa ut med benen. Och byx och bakfickorna var in- och utvända.
Oj, det här är ju superintressant. Det här måste vi genast djuploda i efter pausen. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och det är case-torsdag. Och det är Lena som på ett förtjänstfullt sätt lotsar oss igenom mordet. Eller det vet vi inte. Självmordet lutar väl kanske åt, jag vet inte. På den omkring 35-åriga hemmansägaren, skräddare Erik Kele Hansson.
Just precis.
Och vi hade kommit till att du beskrev hur så klädernas beskaffenhet när kroppen anträffades. Det här är ju intressant ju.
Jag vill att scenen blir väldigt klar för dig som proffs på liksom det första man tänker och det som kommer till en. För att så antar att när du kommer till en brottsplats så får ju du en som en sekund blick så här, när du väl kommer in, får du inte ganska snabbt tänkbara teorier och scenarion på hur det här skulle kunna gå till och också inte. Nu ligger en man där, han har skjuten i bakhuvudet, skottet har gått ut genom ögat, hjärnan har runnit ut, han är fastfrusen i golvet, han har kläderna på sig, men de är liksom slafsigt påsatt om man säger. Det är som att han har hoppat i kängan, han har inte snörat dem, hängslena är inte på och byx och bakfickorna är in- och utvända. Nu ska du få den sista informationen som också stökar till det hela. Han ligger där fastfrusen. Och geväret ligger prydligt på hans mage. Längs med kroppen.
Det skulle jag säga är ju praktiskt taget omöjligt.
Ja, kan, för nu kommer ju då frågan så här. Skulle det kunna vara suicid? Alltså självmord? Kan man för det första, kan man skjuta sig själv i bakhuvudet med ett gevär?
Alltså så fort vi kommer till skjutningar som har skett just bakifrån så sjunker liksom oddsen, eller vad ska jag säga, sannolikheten för att det skulle kunna vara ett självmord. Helt enkelt, och särskilt med ett gevär, eftersom du har en lång pipa och långt fram till avtryckaren, så utan en anordning för detta.
Någon form av rigg.
Ja, så är det ju praktiskt taget omöjligt. Jag har haft ärenden med det omvända, ett väldigt snarlikt ärende som än idag poppar upp ibland för mitt inre. En kvinna, en äldre kvinna, som anträffas avliden och skjuten med ett salongsgevär, en kaliber 22 lång. Och det var många konstigheter där. Vi hittade inget blod på pipan till exempel, vilket ju är förväntat om pipan har varit... Ja, den måste ju liksom komma in i munnen så att du vinner en decimeter liksom.
Ja.
I armlängd. För att kunna klara av det utan en anordning. Mm. Och sen kan slumpen säkert förklara vissa saker. Men framifrån, ja, möjligt. Bakifrån, ja, möjligt. Men mycket svårare skulle jag säga.
Ja, och då borde de ju också ha hittat någon form av rigg.
Ja,
alltså,
ja. Det är en förutsättning.
Och när du väl har fått ett skott genom bakhuvudet och ut genom ögat, då placerar du ju inte geväret på din mage. Nej, men det kan vi vara överens om.
Jag ser det som nästintill omöjligt att du skulle kunna lyckas falla så in under då vapnet på något sätt, så att det skulle falla ner på dig i citat fridfullt läge. Dessutom så gissar jag att man redan på den här tiden hade idéer i vart fall om att göra en skjutavståndsbedömning. För det blir väldigt grundläggande i de här fallen. För att det ska vara möjligt så behöver du ofta ha ett nästintill påsittande skott. Så att du är säker också på att liksom avfyrningen kommer träffa där du vill när du inte ens ser pipan framför dig. Att du känner pipan.
Vad heter det, sa du? Skjutavståndsbedömning.
Ja, men så att man kan...
Hur går den till?
Ja, men då letar vi efter krutrester i huden som vi säkrar med kartplast faktiskt. Försöker lyfta upp. Och, för det är ju så att gevär som är krutladdade, de kommer sprida krutet på ett visst sätt. Utifrån vissa avstånd.
Och jag önskar att ni alla som lyssnar ser Anna när hon beskriver med hela sin kropp de här grejerna. Jag får en annan dimension. Ja, fortsätt.
Ja, men, och det är ju en princip som vi då kan utgå från. Och dessutom kan vi titta rent fysikaliskt vad som har hänt i huden. Finns det sotring och sotavlagringar? Ser det ut som att det har varit ett enormt tryck nära huden eller inte? Och sådär. Så det finns lite tekniker för att få en uppfattning. Men återigen, det här var ju med dåtidens vapen, antar jag. Och då gäller lite andra principer än idag. Men vad händer då?
Kan man se... Nej, men jag vill bara säga en fråga till. Det här tyckte jag var så intressant. Kan du direkt se om en person om det inte finns någon vapen på platsen, kan du se att här har det varit en pistol eller här har varit ett gevär? Kan du se det på själva skottet eller hålet, in och ut?
Det beror på. Dels så har vi ofta en hylsa ibland kvar på platsen, och den kommer ju att hjälpa oss med vad det är för ammunition. Så när det är så att viss ammunition kan du faktiskt använda både till handeldvapen och till andra typer av men precis, vapen. Så att det beror på, blir det enkla svaret.
Ja, kul. Ja, men då börjar man alltså fundera på, skulle det kunna vara självmord? Men där säger de allra flesta bestämt emot, och då pratar de inte alls om det vi var inne på, att det är i princip praktiskt omöjligt att få till det här scenariot själv.
Nej.
Och att det skulle då bli en sån här scen av det. Utan de var inne på att det är omöjligt för skräddare. Erik var ju en sån fruktansvärt glad person.
Jaha, det han var rimmade glad inte med person. Hans... Ja, jag fattar.
Exakt, och där skulle väl jag vilja säga att den teorin kanske inte riktigt håller. Man har ju varit på ett par suicid när man har fått ganska starka vittnesmål om att den här personen har upplevt som ganska glad.
Ja,
alltså det behöver inte vara, det är inte, man är inte immun.
Nej, men tvärtom. Jag vet inte om det är en sanning eller om det är en myt, men jag upplever att många gånger, i alla fall när det är fråga om suicid, så beskriver ju anhöriga, precis som du sa, Lena, att hen har upplevt så pass mycket bättre i sitt mående nu och närmast glad. Och det kan ju bero på att man faktiskt har bestämt sig för att få göra det här. Och att man trodde att man
skulle kunna vara
sin frihet, så att säga. Mm.
Ja, men Kele beskrivs i alla fall som glad, alltid nyfiken, också till och med äventyrslysten. Och då var det någon som hade berättat om att när bönderna sprängde sten i jorden för att skaffa sig bättre odlingsplatser, då sprang ju folk omkring som yra höns för att ta skydd för detonationen och för de liksom, stenarna som sprutade på de här platserna.
Mm.
Men då kunde man se skräddare Erik lugnt stå kvar och titta mot himmelen.
Som om man hade lite dödslängtan då kanske, eller?
Nej. Att han tyckte att det var väldigt spännande. Mm-hmm. Han stod kvar där och bara liksom duckade för bumlingarna som kom farande.
Oj.
Det är en spännande karaktär, kan
verkligen,
man tycka.
Verkligen, verkligen.
Men konstapeln här nu då, han kände att han behövde hjälp. Sedeberg, han ville ha lite stöttning.
Mm.
Så att han kontaktade länsman Olsson och en läkare från Falun för att kunna göra en rättsmedicinsk undersökning.
Mm. Mm.
Och för att man skulle kunna göra det så är man tvungen att tina upp kroppen.
Mm.
Det är svårt att rättsmedicinskt undersöka en kropp om den är som ett torskblock,
ja,
antar jag.
Det går inte. Det går inte.
Nej, har du behövt tina kroppar när du ska
börja jobba? Många gånger. Många av de kropparna som jag undersökte när jag jobbade som rättsodontolog, de behövde frysas av den enkla anledningen att det rörde sig alldeles för mycket i vävnaden. Det var alldeles för mycket fluglarver och det är praktiskt inte smart.
Många hyresgäster?
Ja, men alltså, det är opraktiskt att jobba i en munhåla och en kropp när du har de här som ligger precis överallt och tränger ut genom slemhinnan och in i slemhinnan och sådär. Så det är faktiskt enklare om man fryser dem först. Det stannar ju av förruttnelsen och så kan du skopa ur de här små kompisarna sen.
Men då tror jag inte att du gör som de gjorde här. De var tvungna att tina upp kroppen och för att göra det så kom länsman dit och tog med sig sin son. Så att sonen eldade i stugan för att få upp temperaturen. För han sitter ju fast i golvet här nu.
Jaha, jag fattar. De ville göra en in-house-grej av det här så att säga.
Ja, exakt. Så att, ta med mig sonen. Så att sonen börjar då elda, är ansvarig för elden i stugan för att kroppen då långsamt skulle tina upp. Och då kunde också läkaren utföra sitt jobb ganska snabbt. Och då fastslog han att mördaren har skjutit ett nackskott med den bössan som låg där.
Mm.
Det skulle kunna vara ett självmord, men i just det att de inte hittade något rigg, till exempel stolar eller någonting sådär, så såg de det för ganska så osannolikt. Och sen så landade de precis där du sa att, nej, men om den också låg prydligt på magen, då verkar det jättekonstigt. Utan Här tycker jag är lite intressant att det är läkaren som kommer med en teori över liksom modus och motiv och så här. Säger läkaren att det här är nog bara ett slarvigt impulsdåd av en niding på jakt efter ett rov.
Oj!
Det var teorin.
Speciell formulering.
Ja,
men absolut.
Det får man lov att säga.
Ja, alltså man menar att någon vadå, var ute efter att råna honom eller?
Ja, ett rånmord som har av impuls och så har gått lite hastigt till, kanske.
Okej, men...
Nu börjar ju poliserna liksom, någon har bestämt sig för att det här är inte ett självmord. Han är bragt om livet och då behöver man ju påbörja en ordentlig utredning.
Mm.
Och det man gör det är att man då går igenom varenda hus i trakten och förhör var och en de hittar om vad de kan ha tänkas sett.
Alltså...
Ingen...
Ja. Mm. Ja, förlåt, men det känns ju otroligt osannolikt att någon, så att säga, utom socknes ifrån skulle bara random hamna i det här området, ta sig upp till lilla huset på prärien eller på toppen där. Alltså, på något sätt.
Det är farmors hus i Bamse.
Ja, och det här är
ju, det är vad jag ser framför mig.
Det här är något som både hjälper och skälper oss, det här med vår vilja att på något sätt sannolikhets... bestämma skeenden liksom.
Ja.
Men vad känner du spontant kring det?
Nej, jag känner spontant så det brukar ju vara någon jävligt logiskt.
Trots allt, ja.
Trots allt. Alltså något väldigt enkelt och logiskt. Ja. Det är inte helt ovanligt att det faktiskt är det.
Nej.
Att man, och det är också därför man bakspårar från när såg vi han vid liv senast, och så bakspårar man liksom sekund, man försöker lägga pusslet, man försöker återskapa personens sista timmar, dagar, liv, för någonstans där finns ofta svaret i det pusslet. Men de pratar med folk. Och alla säger, nej men va, inte skulle skräddare Erik göra självmord, han som var så levnadsglad.
Mm.
Man fick också, liksom på bygden så fick fler och fler reda på att snälla skräddare Erik nu låg kall och stilla på bårhuset i väntan på att hans mördare skulle fångas in. Så att ryktet gick, och med det så brukar ju oftast tipsen komma. Mm. Alltså ju mer det blir allmänt känt, desto fler når man ju. Möjligtvis.
Mm.
Återigen, man konstaterar att han hade inga ovänner. Den här klassiska frågan, är någon som skulle kunna vilja dig någonting illa?
Ja.
Däremot så var han ju lite enstöring.
Ja.
Han ville helst vandra på egna stigar genom livet, som det står.
Det kan ju reta folk, men det kan ju också göra honom till tacksamt offer naturligtvis. För det signalerar ju att han kanske inte lever tillsammans med någon, och att han lever i sin ensamhet. Han kanske inte heller har haft anledning att lägga så mycket pengar på annat än på att överleva själv och allt det här. Så att...
Nej, och det var väl också det kanske som gjorde att de hela vägen från julafton till 4 januari gick folk och undrade, vad gör han där uppe?
Mm.
Alltså hade det varit en social förlur, då hade man kanske dag två tänkt att nu är något riktigt fel. Men nu var det mer så här, han är ju som han är, tänker jag. Att det var kanske det som gjorde att det drog ut på tiden innan de faktiskt gick.
Det är ändå kele.
Det är ändå kele, exakt.
Ja.
Ja, men då när man knackar dörr, eller håller förhör, pratar med folk, då visade det sig då att på julaftonsmorgonen så hade ju då personer sett Kele komma promenerande i sina finaste kläder från affären.
Mm-hmm.
Han bar då på tidningen Dalpilen som han tänkte lämna till änkan Jämtboanna, någon han hade ett litet gott öga till.
Mm.
På vägen hem från Jämtboanna så hade han sprungit på den lille Simon. Alltså en unge, han var väl typ 13 år, något sånt, som ville följa med hem till Kele och spela kort.
Mm.
Och det här hade gått bra. Mm. Så det visade sig då att den här ungen Simon hade varit och hälsat på hemma hos honom. Och det brukade han tydligen göra, för att han berättade bra stories. Och dessutom så var Kele verkade vara lite av en... sakletare, saksamlare. Han hade rätt mycket roliga pinaler hemma, vilket är då drömmen för en ung grabb, antar jag.
På den tiden, om inte annat.
Ja, och lille Simon, han är beskriven som Simon Nyström, en kavat och närsynt ung man med dille på allt som var mekaniskt.
Jaha, ja.
Uppfinna Jocke ser jag framför mig.
Typ. Jag ser framför mig att de fann varandra väldigt lätt.
Det tror jag med. Jag gissar.
Mm.
De hade i alla fall spelat kort, och Kele hade varken julpynt fast det var mitt på julen, och han hade ingen sprit hemma eftersom han trivdes inte med starkvaror. Däremot hade han en hel del kaffesurrogat. Här var jag tvungen att gå till Google. Jag vet inte vad kaffesurrogat är.
Vad är det för något? Någon ersättning? låter det som.
Ja, därför att på den här tiden så var det ju hunger och svält och livsmedelbrist. Det fanns inget kaffe.
Just
så då
det.
Hittade man surrogat, och i det här fallet så var det malda och rostade ekollon.
Jaha.
Ja, och i denna sörja så doppades och sörplades det en hel del över de här kortpartierna. Men i övrigt så var inte den här bygden lika drabbad som storstäderna. För att du ska komma ihåg att de här bodde ju på vischan, och då kunde man jaga, fiska, plocka bär och svamp. Så man klarade sig ändå rätt bra. Men vissa av livsmedlen fick man klara sig utan, och där var kaffe en av dem. I alla fall, en stund när de har suttit och spelat en kort, då visade det sig också att Simons storebror Alfred hade kommit dit. Han letade efter sin lillebror så hemma i sin stuga, hittade honom inte och förstod att han är väl uppe hos gubben Kele och spelar lite kort. Gubben är då 30, 40 år, någonstans där. Det har ju kommit lite olika siffror.
Omkring,
det har varit allt från 35 till 41. Ja, gubben där ja. Så då gick ju brorsan dit. Storbrorsan vill också vara med och försöka vinna gubbens femöringar. Älskar att man är en gubbe vid 35 års ålder, men absolut. Och sen senare på den eftermiddagen, då dök ju också grannen upp.
Oj.
Sparring. Aha. Han som gick förbi där flera gånger och tänkte, vad har hänt? Det är så tyst och tomt där uppe.
Aha.
Då visade det sig att Sparring också hade varit där ett par dagar innan jul och spelat kort. Så de var alltså tre pers där uppe.
Mm-hmm.
Det var lille Simon, det var Simons brorsa Alfred, och så var det grannen Erik Sparring som hade varit där och spelat kort. De hade också beundrat Keles nya fågelstutsare. Så det var hans eget gevär.
Kan man tänka sig att man ville testa det här lite? Eller kan det ha varit en
olyckshändelse? Jag vet inte, men bössan gick liksom, bössan gick runt bordet, så att säga.
Okej, okay. Ja.
Och på den här tiden, på den här platsen, så att hur man hanterar vapen och så här, vapenteknik, det var alla ganska, de hade svung på det.
Mm.
Det var inte någon sån här våda skott, utan de skötte det liksom schysst.
Mm.
Och sen blev kvällen sen, den som var först och hade lämnat huset, det var lille Simon, han skulle hem och sova. Och den som lämnade efter var hans storebrorsa Alfred. Och den som gick hemifrån där sist var grannen Erik Sparring. För att Kele behövde sova. Och när han gick så var Kele vid liv. So far, so good, tänkte polisen med storyn. Nu har vi ju två män och sen en unge. Eller två unga män och en unge. Som alltså har varit hemma hos Kele. Man började ju då, utan att säga det till dem, så började man ändå så här rikta misstankarna mot dem. Det är ändå de tre som har varit där
sist.
Kvällen innan han dog.
Ja.
Vid lite noggrannare kontroll så kunde man också hitta några misstänkta blodfläckar på ungen, på Simons brallor, intorkade. Men han förklarade det med näsblod. Vad hade vi på 1917.
Det var nog tveksamt om man ens för den här tidpunkten kunde blodtypsbestämma.
Han skulle kunna ha sagt att det var en gris.
Ja, men dels
att han slaktade en höna.
Vilken blodgrupp man tillhörde. Det var ju så man gjorde för att komma en liten bit på väg. Om offret och den misstänkta har olika blodgrupper så blir det ju ganska tacksamt.
De kunde inte göra mer än att de tyckte att det kan vara så, det behöver inte vara så. Men de kunde i alla fall inte använda den informationen till så mycket.
Nej.
Och deras alibin var, det var ju alibin, men jag vet inte om de var vattentäta. De gick ju hem och sov med sina familjer som låg och sov. Men det som hände var att det började drälla in ännu mer vittnesuppgifter. En var ju ganska intressant, och det var en återkommande.
Mm-hmm.
Det var en frikyrkopredikant som trädde fram, och efter den så trädde fler fram och sa samma sak. Att de hade sett en mystisk man komma längs stigen genom skogen vid femtiden på juldagsmorgonen. Det är alltså morgonen efter det här gänget har spelat kort hemma hos Kele.
Mm-hmm.
Och för dem var inte den här mannen bara liksom främmande för församlingen. Utan han gick åt fel håll. När de andra gick till kyrkan så gick han ifrån kyrkan.
Mm-hmm.
Men han hade också sin ena arm tryckt hårt mot vänster sida av hans rock. Han liksom svungade den ena armen. Och den andra armen var det fler som hade reagerat på, att den liksom var tryckt mot kroppen på något konstigt sätt.
Mm.
Och det här blev ju då det absolut hetaste spåret i jakten på skräddar Eriks mördare. Så man skickade ut det här signalementet till alla polisdistrikt och de gav sig ut och grep en hel del lösdrivare som tyvärr alla hade solida alibin. Och det enda man då hade att gå på var ju då läkarens rekonstruktion. Där man hade offret som var slafsigt klädd i en obäddad säng. Man hade liksom att det hade varit förmodligen eld i spisen, för man ser att han hade varit där och liksom riggat sin brasa. Han var skjuten i bakhuvudet. Hans fickor var vittjade. Hans lilla portmonnä saknades, men den stora pluskan låg kvar i rocken, hängd över hyvelbänken. Och i den fanns det 35 riksdaler. Det är rätt mycket pengar på den här tiden.
Det var en fråga där.
Så nu när vi går...
Vet du om man lyckades klargöra om det var vapnet som låg på honom som också var det som hade mördat honom? Eller tagit livet av
allt
honom?
Allt tydde på det. Det var teorin som de höll fast vid. För det fanns inga annat vapen och det stämde överens med liksom det de hittade på platsen.
Ja, jag fattar. Jag tänker på den här iakttagelsen om den här mannen som såg ut att ha något stelt på ena sidan.
Just det. Just det. Och det kommer du få reda på vad det var efter pausen.
Härligt. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och idag är det case torsdag. Och Lena kommer snart ta oss in i mål. Kring döden eller mordet på vår vän Kele.
Ja. För nu, när jag läste det här så tyckte jag att det spret åt alla möjliga håll. Först var de inne på självmord. Sen var de inne på rånmord därför att det saknades... prylar. Och då kan man ju, man vet ju om några case där man tror kanske att ja, det var någon mord som var syftet och sen när de drog så klippte de klockan eftersom de ändå såg den. Det var inte det som var syftet. Medan vissa är så här, nu ska vi mörda dig för att kunna ta dina saker. Men det saknades lite, men så fanns det också jättemycket pengar kvar. Alltså var det ett dåligt rånmord. Man började i alla fall diskutera. Men precis som du sa så var det ju en person där som hamnade under lupp. Den här konstiga mannen som liksom gick och höll någonting längs ena sidan. Och då var det ju, då kom det in tips, för det var ytterligare en misstänkt som nu hamnade under lupp. Och det var ju den här Jämtbo Anna som han hade så gott öga till och gick och lämnade tidningen till. Hon hade nämligen en bror som hette Johan. Och han hade bara en arm. Så då var det någon som hade sett honom ut och gå. Och då gick han precis likadan som den här personen. Som de då hela tiden trodde tryckte något mot kroppen. Men han gick på samma sätt men hade bara en arm. Och det var därför det såg lite konstigt ut. Och han hade också uttryckt sin önskan om att lägga vantarna på skräddar Eriks stuga. Som låg så vackert där uppe på berget med milsvid utsikt. Han förhördes. Han hade ett alibi som var så här, ja, alltså vi kan inte dementera, vi kan inte bekräfta, men vi har ingenting. Alltså i dagsläget så hade han inte kunnat bli skäligen misstänkt för att han har en arm. Nej, det är en konstig lite gång. Tunt. Det är lite tunt. Det är lite tunt. Det är lite taskigt
faktiskt.
Vad hade man gjort, för du ska snart få reda på vad som hände, men vad hade man gjort om vi fryser tidsmaskinen här? Du har ett samhälle, det finns, någon har skjutit där inne. Vad hade man kunnat göra? Man går ut och topsa alla i samhället, stubbat allas händer.
Ja, alltså det här med stubbning är ju en viss övertro till. Det är egentligen bara effektfullt några timmar efter man har avfyrat ett vapen. Det är tändsats och krutpartiklar som sprids från vapnet vid avfyrningen och som också kommer att sätta sig i kläder och på hud och i omgivningen. Men de bryts ner, de sönderfaller väldigt snabbt och de är väldigt flyktiga. Så att om man inte är då på och försöker säkra de här på en skjuthand snabbt efter, så ger det sällan
Vi pratar timmar mycket. Eller?
Ja, vi pratar timmar. 5-6 timmar okay. kanske. Mm. Och det är som max skulle jag säga. Ja. Däremot så skulle man ju naturligtvis, i alla fall med dagens metoder, ha spårsäkrat vapnet. Både avtryckaren och stommen och försökt att hitta spår på den som senast hanterade det. Hade ju varit lämpligt.
Mm. Det hade varit lämpligt.
Faktiskt.
Det som händer nu är faktiskt ganska deppigt. Och det är att man kom inte längre hit just nu.
Nej.
Åren gick alltså.
Okay.
Och man fick inte tag på någon mördare och fallet glömdes bort. Det blev vad vi idag kallar för cold case.
Mm.
Det gick faktiskt hela vägen till 1949.
Oj!
Alltså vi pratar en bra bit efter andra världskriget.
Hade inte det här blivit preskriberat då, för länge sedan då?
Nej.
Nej.
Nej. Utan då var det så här att det var en trevlig kar från Svärdsjö. Mm. Som inte långt ifrån där Kele bodde. Försvann spårlöst efter ett cirkusbesök. I gruv- och skidstaden Falun. Men han bodde i alla fall i närheten där.
Uh-huh.
Han hade inga fiender, han hade bara vänner. Han hade en sörjande familj. Man hittade honom död och ihjälslagen utanför bruksorten Grycksbo. Några kilometer ifrån Bjursås där skräddar Erik hade mördats 32 år tidigare.
Mm.
Och nu, Anna Jinghede,
ja.
Nu var det andra tider. Ska vi säga något om Harry Söderman?
Oh, oj, oj, oj. Ja, gärna.
Ja.
Ja. Revolver Harry. Harry?
För nu hade SKL blivit inrättat. Statens kriminaltekniska laboratorium fanns vid 1949. Den fanns, och där hade de ny teknik.
Mm. Såklart.
Så, ja.
Under de här åren händer ju mycket. 30 år.
Det hände mycket. Och mycket av de metoderna som hände då är sådana metoder ni fortfarande använder.
Ja, definitivt. Eller förlagor till liksom. Mm. Mm.
Ja. Så i det här fallet så lyckas poliserna, de hade säkert andra arbetsmetoder också, men de kunde i alla fall snabbt snoka upp en missanpassad urmakare.
Aha.
Som var en jävligt otrevlig typ. Han beskrivs som ett elakt fyllo. Han slog både sin fru och sina barn.
Mm.
Han hade ofta stora alkoholfrossor.
Oj.
Men han var en jävel på prylar och mekanik. Så han kunde laga vilka mekaniska saker som helst. Så som urtavlor och så vidare. Ringer det någon klocka?
Ja, men det gör det ju. Jag tänker ju på lille Simon.
Du tänker på lille Simon, barnet, 13-åringen, som var där och spelade kort och pilla på urverken.
Just det.
Det här är alltså lille Simon. Ja. En gång så kavat och charmig och hade trivts hemma hos Kele i hans stugkö. Spelat kort, lagat mackapärer. Han blånekade nu att han skulle vara den som har mördat Wilhelm Östlund.
Mm-hmm.
Men bevisen började hopa sig efter en ganska gedigen polisutredning. Och till slut så erkände han mordet. Då drog polisen fram det gamla preskade brottet från julen 1917. Aha. Plus ett annat från 1929.
Oj.
Båda brutala övergrepp på ensamma män i skogen. Alla tre var ensamma män i skogen.
Otroligt.
Simon nekade till alltihopa. Och de hade svårt att knyta honom till det.
Mm.
Men de kom så pass långt så att han fick 11 års fängelse. Han skulle avtjäna 11 år.
Det var som
han,
tusan.
Ja, han kom ut efter 8 för gott uppförande.
Mm.
Och nu läser jag utantill. Och för att fira sin nyvunna frihet fortsatte han brottets bana resten av livet och åkte in och ut från anstalter.
Mm.
Där skötte han sig alltid utmärkt, lagade klockor och allehanda finmekaniska ting. Men i frihet gick det aldrig att ha karn.
Nej, han var liksom dömd till på något sätt den vägen eller ett sånt liv. den kriminella
barnen. Känns lite Clark Olofsson.
Vad sa du?
Ja. Det men, känns lite Clark över honom.
Jag tycker också alltid när man hör talas om de här ärendena, när någon faktiskt har gått och burit på en hemlighet i så många år, så jag kan inte låta bli att tycka att det fascinerar mig lite att man faktiskt lyckas med det.
Att man pallar.
Att man pallar liksom det. Alltså, om jag får göra en amatörpsykologisk tolkning av det, så den enda slutsats jag kan dra av det är att man är empatistörd. För annars så skulle det ju naturligtvis, ditt egna samvete skulle ju belasta
dig. Tänk också att han var 13-14.
Ja, dessutom alltså, ja.
Tänk dig själv om man skulle ha gjort någonting. Fan, om du ska snatta en nickel så hade du ju legat sömlös.
Ja, verkligen.
Men om man bara ska säga, vad hände? Vad tror du hände där egentligen?
Jag tror att han var klok. Alltså, jag tycker inte man utifrån det vi vet kan med säkerhet säga att det var med berått mod och uppsåt som man ville mörda Erik. Utan jag ser framför mig att det här kanske är fråga om en klåfingrig 13-åring som är på vapnet, kanske laddar vapnet och micklar lite med det där. Ja. Och ett skott går av. Och sen måste man ju försöka naturligtvis få det här att se ut som någonting annat. Så man placerar vapnet så som det var tänkt.
Tror du storebrorsan och grannen visste om det? De tog han för laget och sejfar ungen.
Nu var han ju ett barn. Så det är klart att det fanns ett incitament där att faktiskt göra det. Inbillar jag mig.
Som storebrorsan.
Och han var dessutom enstöring. Han hade inga i sin omgivning. Ingen skulle egentligen sakna honom. Det skulle vara en ganska
ingen som bråkar.
Lätt plan liksom. Men det här är ju rena spekulationer mer än någonting
annat. Ja, gud ja. Men man skulle ju så här vilja åka tillbaka till där. För jag tänker också, de verkar ha haft en fin relation.
Ja.
Alltså, unga verkar gilla att hänga där.
Och vice versa.
Man vill ju gärna tro att det inte var liksom, med uppsåt.
Exakt. Håller med.
Ja.
Ja, vad intressant.
Så var det, ja.
Verkligen intressant case.
Så var det, och jag tycker varje sån här case är också ett nedslag i svensk historia. Mm. Som är, till exempel idag har jag lärt mig vad kaffesurrogat är.
Ja, men exakt. Ja. Verkligen. Ja, bra jobbat, Lena. Tack.
Tack
för det. Jaha, och snart ska ni få min jätteviktiga lista. Men har vi någon samhällsinfo som bör nå svenska folket?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Nu låter det som att jag varit på strippklubb.
Ja.
Nej, Instagram är väl det lättaste sättet att hålla koll på oss och vad vi gör. Om vi är på Nyhetsmorgon eller om vi hoppar in något radio. Förresten, du var ju med i, det är väldigt många som har lyssnat på dig i, var det P3?
P3 Dokumentär, ja. Om Operation Trojan Shield och som bland annat innefattade då, eller som där en av ingångarna blev upptäckten av en amfetaminfabrik i Olshammar. Där jag var ansvarig för platsundersökningen. Otroligt case. Och jag måste säga att för egen del, jag har ju lyssnat på den här dokumentären, så var det otroligt mycket som framkom som jag inte själv hade en aning om. På grund av att jobba i ett sånt här ärende. Det här är ju ett historiskt ärende på många sätt.
Ja,
det kommer man förstå om man lyssnar på det. Men jag förstår ju också varför jag visste så lite. Och hur mycket det pågick bakom min och till och med åklagarens, så att säga, rygg.
Ja. Och du har ju också ofta ett jobb som är så här, här ska du göra en grej, här ska du blir som nersläppt som en knappnål här och var. Det är inte ditt jobb
mycket.
Att hålla helikopter.
Nej,
det är nästan bra om du inte gör det.
Ja, exakt.
Ja.
Exakt.
Men då är det kul att få det i efterhand.
Verkligen, verkligen.
Ja, men det var kul att lyssna på. Och då får vi direkt följdfråga. Så jag har idag svarat på en fråga på någon som hade lyssnat på dig och sa så här, men om man står i ett amfetaminlabb, blir man liksom inte påverkad? Och då har jag sagt, eftersom jag jobbar som narkotikapolis i 15 år, det är ju ett par gånger man har tänkt till att så här, för fan, gör ingen kraftig inandning nu när vi står här. Så då svarar jag att ja, det är klart att man kan bli, men det beror på varför preparat, varför koncentration av preparatet, hur länge du är exponerad, hur mycket du är exponerad och liksom miljön och sådär. Men det är klart att det kan hända, men det får man ju tänka på.
Absolut.
Då, av säkerhetsskäl.
Och det var väl lite av en aha-upplevelse faktiskt för oss båda. hur påtagligt det var att vistas liksom i den här miljön timme ut och timme in. Jag är övertygad om att hade jag fått lämnat ett prov den första natten,
det har varit positiv.
Då hade jag varit det. För att mina ögon var ilsket röda och släpp, men du vet, det var inte så att jag kände mig trippad, men jag tror att det hade gått in i systemet. Liksom.
Det hade varit otroligt roligt om du varit så sjukt sugen på Haribo-nappar mitt uppe i alltihopa. Få tokmunchies!
Vad
sjukt. Nu stänger vi det. Nu kommer du att få dra din jätteviktiga lista. Vad ska den handla om idag?
Ja, idag, om förra veckan var en snuskig, smaskig lista så kommer det här bli, tror jag, poddens historias mest torftiga lista.
Nej, men vad fan, det sa du ju förra gången. Då var det också torrt.
Ja, men det här
är... Ja, då var det torrt.
Nu är det torrt.
Är det här torrare?
Okay. Men så torrt.
Men så torrt.
Annas jätteviktiga lista.
Idag har vi ju gjort ett historiskt nedslag i början på 1900-talet. Och jag håller med dig, Lena. Jag gillar de här casen för att det lär oss mycket om dåtiden. Och vad som pågick då. Och det fick mig att tänka på uppfinningar som har skett historiskt. Mm. Som vi ju idag tar för givet. Så som något som alltid har funnits, mycket av det. Jag tänker inte,
har du en fempunktslista på hjulet nu?
Ja, hjulet är
med. Det är torrt. Nej.
och jag tänker inte på mikrovågsugnen och såna här moderna företeelser. För det kan man klara sig utan. Så funderar jag på så här, har vi liksom i modern tid, om vi blickar tillbaka de sista 50 åren. Vad har vi gjort då för liksom, så här, uppfinningar och upptäckter som vi absolut inte skulle klara oss utan? Ja, alltså det är klart, framsteg i den medicinska forskningen, absolut. Internet skulle vi ha svårt att klara oss utan. Mm. Men jag tittade på lite nya uppfinningar och där hittade jag till exempel den mekaniska snöbollstången. Det vill säga att ungarna behöver inte krama snöbollar längre. Jag hittade underklädesplagg anpassade för två personer. Fullständigt onödigt. Jag hittade lightvatten, en produkt från Japan. Jag hittade smörstift, Bregott, utformat som ett lypsyl.
Men du swishar ju förbi värsta skopen i Brixens hastighet. Jag kommer bli jätteintresserad vad den riktiga listan är. För jag skulle vilja prata en kvart om varje produkt du har sagt nu.
Ja, det kanske får bli nästa gång då. Jag vill ställa de här, vikten av de här uppfinningarna i relation till det som vi liksom har så sinnessjukt lång tid bakom oss. Och jag börjar på plats nummer 5. Och nu ska vi prata om något så sexigt som spik.
Ja.
Alltså, förstår du hur otroligt mycket upptäckten av spik i metall har hjälpt till i uppförandet av konstruktioner, i byggnadskonstruktioner och allt egentligen. Alltså det finns...
Ja, alltså det gamla vanliga mottot, ingen spik, ingen friggebod.
Vad sa du? Ingen spik, ingen...
Friggebod.
Exakt. Exakt. Och jag vet inte om det var det de sa i antika Egypten, som alltså inföll 3400 år före Kristus, då man har hittat bevis för de första metalliska spikarna som då ersatte träspik. Sen var det inte egentligen kanske först under romerska järnåldern, kanske 300-400 år efter Kristus, som man vet att det här tog liksom fart. Och att göra de här spik, det var ju inte massproduktion. Man skulle ju då klart säga att göra en spik kanske tog 2 dagar. Alltså det var ju närmast konstverk betraktat. Alltså,
ja.
Så kan ju tänka dig själv då att göra spik, ta friggeboden som ett exempel. Det är ju inte en jättestor byggnation så att säga. Det byggdes ju större skit då. Alltså...
Ja, du menar så. Det var inte, jag spände inte bågen.
Nej, det tycker jag inte du gjorde. Men ändå. Nej, jag tycker det är coolt.
Ja, det är jättecoolt. Men när kom uttrycket att koka soppa på en spik?
Ja, just det.
Var det då,
tro?
Var det därför man tillverkade spiken, för att man var sugen på soppa?
Ja, kan det ha varit så? Eller var det under depressionen eller då kanske när vi var inne nu vid historiska kriset där? 1920-tal när det var fattigt och eländigt. Någon som vet
eventuellt
kanske kan höra av sig. Men tänk ändå, du går och köper en låda Gunnebo-spik. Och förlagen kan vara så gammal som liksom upptäckt då 3400 år före Kristus. Ja, det, jag tycker det här är torftigt.
Och den håller ju än. Det är svårt... Det är svårt att utveckla spiken.
Ja, den känns ju... man får väl säga
det är ändå ballt, det var det jag menar. Det är ballt att komma på någonting för jättemånga tusen år sedan. Och så spolar man sig... Så bara, tänk om de hade sagt så här, om vi spolade fram oss tusentals år.
Ja.
Och så håller man upp den så bara, men det är ju samma jävla spik.
Ja.
Det är coolt. Ja. För det är inte så många uppfinningar som är identiska.
Så vet jag inte hur man förhåller sig till skruven. Är det liksom en vidareutveckling på något sätt?
Förlåt, men tänk då som har fått tips om krimpoddarnas krimpodd. Och så tänker jag så, vad ska jag ta för avsnitt?
Men jag sa ju att det här.
Ja, men tänk om du liksom landar här. Och då hör man en liksom, av Sveriges bästa kriminalteckningar så här, undrar hur de förhöll sig till skruven 3000 år före Kristus.
Ja, den tror jag...
Det är ändå kul.
Den tror jag inte överhuvudtaget fanns liksom top of mind då. Men det måste ju vara en förlängning av upptäckten av spiken, inbillar mig. Nåväl, plats nummer 4.
Ja.
Och alltså den här listan skulle ju kunna göras jättelång, det förstår du ju själv. Alltså jag skulle kunna slänga in antibiotika och telefon och optisk lins och allt möjligt på den här, men det har jag inte gjort. Utan på plats nummer 4.
Jag tänker bara på underkläder för 2.
Ja, du är kvar,
jag är kvar där. Jag hör ingenting av vad du säger.
Det får bli nästa veckas lista, de senaste uppfinningarna.
Mm.
Elektriciteten, Lena, för fan, den kan vi inte bara hoppa förbi.
Nej, den är bra.
Ja, den är superbra. Det är inte riktigt klart, om jag förstår hela rätt, vem som egentligen har tillskrivits äran för upptäckten av elektricitet någon gång på 1800-talet. Det är flera namn som dyker upp och flera namn som har patenterat olika saker, så att säga. Alexander Lodygin patenterade till exempel den första glödlampan 1874. Och samma år så fick två andra snubbar patent på en annan variant av lampa med kolstav.
Nu är det jättetort. Ja, nu är det jättetort,
Anna. Men så torrt. Men tänk alltså om vi inte hade haft den här upptäckten, elektricitet. Tänk vad den upptäckten har banat väg för många andra upptäckter. Hur hade våra samhällen sett ut utan upptäckten av elektricitet?
Lite mörkare.
Ja. Ja. Ja, men det här är en sån här grej som för mig känns som att det har ju funnits för alltid. Det är klart det har, men det är ju inte ändå så länge sedan det upptäcktes.
Får jag berätta en liten sak?
Ja, gärna.
Så vi har ju en fäbodvall i Särna som vi åker till då och då.
Ja.
Ja. Den har ju inte elektricitet.
Nej, just det.
Nej, så att vi, när jag är där, då är det, vi pratar fotogenlampa. Vi pratar laga mat med gasol. Alltså en tunna som man åker och byter på macken, massa mil därifrån.
Mm.
Vi pratar elda. Man kommer upp på våren, då är det kallare i huset än utanför huset. Uh-huh. För att det är som rått och det är liksom isolerat. Uh-huh. Så man måste vädra ur och elda. Och då så är det någon som säger så här, men ska vi inte dra in el? Och så är det ett unisont nej. Det ska vara det liksom. Som det alltid har varit. Ja. Man ska fan ner i sjön och tvätta fempunktstvätten. Och det ska hämtas vatten i brunn. Och det ska gås på dass. Vill absolut inte ha någon elektricitet. Det enda jag kan tänka mig att sakna ibland, det är jävligt svårt med mathållningen på sommaren.
Mm.
När man ska hålla på och veva ner i brunnen och sådär.
Just det.
Ja, men annars så tycker jag att det har något att få testa på att leva faktiskt. Vi klarar oss alldeles utan el.
Ja, men gör ni det? Är ni utan mobil och dator och tar ni droskan fram till...
Vet du vad?
Eller hur?
Ja.
Ni går liksom full monty
på. Jag tar på mina såna snöskor och så börjar jag i Norrtull. Nej, men faktiskt, det har ju också utvecklats skulle jag säga. För några år sedan, då hade man ju mycket sämre powerbank. Så då var det så här, man hade med sig varsin powerbank och så sa man till ungen att när det är slut så är det slut. Och sen levde man utan. Mm. Men nu är ju powerbanks så fruktansvärt kraftfulla. Så när jag var uppe i somras, då hade jag ju en powerbank där jag kunde sitta och skriva bok på min dator.
Ja.
Med den. Men det har ändå något att bara säga, hur många procent har jag kvar? Hur många dagar har jag kvar? Har jag liksom tillräckligt för att gå in på 1177? Jag tycker ändå att det har något. Jag vill inte ha det på något annat sätt.
Nej, jag respekterar det.
De jävla två hål i väggen är man ska förstå att det inte var så för alltid. Och att om krisen kommer, då ryker elen. Alltså, då vet jag vart jag ska.
Ja, så är det ju.
Och då vet jag att det går att leva där.
Och då kanske det kan vara bekänt av det som kommer på plats nummer 3. Någonting som uppfanns 200 år ungefär före Kristus. Nämligen vår första variant av navigeringsverktyg, kompassen. Visste du att kompassen ursprungligen uppfanns som ett spådomsinstrument i Kina?
Nej, men det förvånar mig inte.
Nej, de upptäckte att om man hängde upp en magnetit så den roterade fritt, så pekade den alltid mot de magnetiska polerna. Och då använde man den här principen för att välja platser där man skulle bygga hus och odla sina grödor och så här.
Mm.
Det tycker jag är lite kul. Kuriosa ändå. Och den här alltså navigationsmöjligheter har ju spelat en extremt stor roll för vår förståelse för hur jorden ser ut. Liksom.
Ja.
Kan man väl ändå säga.
Och för att Tove Alexandersson inte ska springa vilse.
Just det, det också. Vi hade inte haft orienterings-VM utan den här uppfinningen.
Nej, exakt. Exakt.
Plats nummer 2, här kommer det nu. Hjulet ändå. Vet du att hjulet uppfanns omkring 3500 år före vår tidräkning? Av mesopotamierna. Vad är det nu? Är det Mellanöstern, va? Nuvarande Mellanöstern. Ja, det spelar ingen roll. Sen skulle det dröja ytterligare några... Och det här tycker jag är kul när det beskrivs om uppfinningar i böcker. Det skulle dröja 300 år innan det faktiskt började användas på kärror. För först så började det användas inom krukmakerikonsten. Antagligen för att snurra liksom leran. Och då svep man förbi så här, det skulle dröja ytterligare 300 år, och det känns ju som att det är ungefär nästa vecka. Men tänk dig själv, shit, nu har Ove uppfunnit något som man kallar för hjul här. Tänk om man kunde få det här att hjälpa oss att transportera oss och transportera varor och allt vad det nu skulle kunna vara. Och så ska det dröja ytterligare 300 år.
Nej, men det är det här är jag svårt för. Det här förstår inte jag.
Nej.
Jag kan förstå att det tar en jävla massa tid att lista ut saker som hållbarhet i en liten pinne. Så här, hur ska vi få en perfekta hållbarhet så att man kan banka ner den i tämligen hårda material? Elektricitet typ alltså. Men hur kunde man inte lösa biffen med någonting som är runt? Alltså, hur jävla svårt ska det vara, kan jag tycka.
Ja, det är lite intressant för att då, ungefär i samma tidpunkt så är det någon annan jävel i någon bod som har upptäckt spiken.
Exakt, jag menar det. Men alltså, om jag typ så här, säg att jag är nu 3500 år före Kristus, jag har någonting som då är fyrkantigt. Jag har en kartong som ska till grannen. Den är fyrkantig. Om jag föser den här kartongen framför mig så kommer ju den så att säga börja mjukna i hörnerna. Och förr eller senare så kommer ju den ha blivit mindre kantig och blivit rund. Alltså jag har ju upptäckt hjulet på 3 minuter. Jag fattar inte, det kan ta så jävla tid.
Ska jag tolka det som att du är lite besviken att inte det här var en uppfinning som kom till mycket, mycket snabbare?
Ja, men jag tänker mig typ så här, fucking T-Rex skulle kunna winga ett hjul. Ja, men vad fan? Nej, det där får de skärpa sig. De andra uppfinningarna förstår, men hjulet. Nej.
Nej, okej.
Jag är inte imponerad.
Jag tycker i alla fall den förtjänar att vara med på listan som en av de viktigaste uppfinningarna. Men vi rundar väl av då med plats nummer 1. Utifrån det du har hört nu på de tidigare platserna, vad skulle kunna vara viktigare än det här? Har du något sådär top of mind som du tänker att jag har siktat in mig på? Och man kan ju kanske argumentera
eld. För...
Ja! Bra, Lena Ljungdahl! Eld!
Tackar, tackar.
Jag skulle precis säga att man kan ju naturligtvis argumentera för att eld kanske per se liksom inte är en
uppfann väl sig själv, så att säga.
Ja, men att den ändå upptäcktes. Men det var ju ändå så att... Alltså, bara för att man hade sett eld så var man ju tvungen att förstå hur man kunde dels skapa eld men också kontrollera eld så att man också kunde få användning för den. Forskare tror att man kunde göra upp eld för redan 790 000 år sedan. Homo erectus alltså. Är det inte? 790 000 år sedan. Det är fantastiskt. Ja, det är jättelänge sedan. Och bland de äldre metoderna som beskrivs är ju alltså den klassiska Robinson-metoden, friktionsmetoden. Alltså att man,
då borde de ju ha nailat spiken här. Ja. Nailat spiken.
Kul. Eller att man då, alltså dels genom friktion med hjälp av fnusk eller något, eller genom försök att orsaka gnistbildning. Och eldstaden är ju, i det här sammanhanget kan ju nämnas, en av de allra tidigaste innovationerna. Tänk vad den har varit viktig för oss.
Möjlighet för de här jävla lägereldsylarna med gitarr.
Jag tänker
de hade
inte
varit
scout
utan en eld. jag tänker inte på scout. Jag tänker de här jävla snubbarna som alltid släpar med sig en gitarr. Sluta med det. Sluta fila på din... gitarr.
Ja, men det är ändå något fantastiskt. Tänk att eld har gett liksom matmöjlighet, ljus, gemenskap och skydd.
Ja.
Och värme och allt det här i så många år. Och hur viktig den är för oss faktiskt än idag. Bland annat när vi vill höra Knockin' on Heaven's Door en sen sommarkväll.
Eller den här jävla som börjar med en knackning. More than words. Nej. Håll käft. Håll din käft.
Nej, då är jag mer för peta in en pinne i brasan. Den tycker jag är en fin bit.
Absolut. Men är du bra på att göra upp eld?
Nej, nu har det många...
Alltså, inte att du ska ha något jävla tändstål. Du har, att du har en tändsticksask i ena handen. Är du liksom bra på att trava pinnarna och lite så här tändbart material? Är du liksom,
ja,
för vissa människor behöver ju knappt röra sig en brasa så när den är igång. Och för vissa håller man på i evighet och... Nej, kommer inte brinna.
Alltså, brasa i det fria är jag nog hygglig på. Jag tycker det är mycket svårare i en öppen spis till exempel. För då lyckas jag ofta med konsten att det ryker in. Så både jag och nej. Jag skulle nog klara mig en stund ute i det fria. Men nej, det är inte ett specialisttema.
Nej, det är inte en av dina. Nej.
Faktiskt.
Partytrick,
precis. Ja, det här var den torftigaste listan kanske i poddens historia. Men ändå tycker jag... det är väl härligt att fräscha upp lite gammal.
Jag tycker du var på tema. Lite historia. Ja, men lite historielektion. Jag tycker du höll lite temat.
Ja,
det var bra.
Precis. Så fick det bli då.
Så fick det bli.
Och med det sagt så tackar vi för idag.
Mm. Gör vi verkligen. Och så är vi tillbaka nästa torsdag.
Det kommer
med
att
ett nytt avsnitt med något spännande ämne.
Ja, så får det bli.
Mm.
Ha det gött.
Ta hand om er. Bye bye.
Bye bye.
Podplay, en del av